Du lyssnar på Webradio Areton.
Angela Askell, stod det på brevet. Ja, Angela Askell är jag. Det hade kommit rätt. Tyvärr. Instinktivt visste jag att det var riktigt dåliga nyheter. Redan innan det hade landat i min brevlåda hade jag känt på mig att det en dag skulle hända något väldigt tråkigt. Fram till dess hade det varit som jag suttit i en berg-dalbana där jag tvingats upp och ner mellan hopp och förtvivlan. Hur jag än försökte kunde jag inte kliva ur berg-dalbanan, än mindre stanna den. Med brevet i min hand närmade jag mig den djupaste av dalarna. Alla möjliga känslor väcktes inom mig. Ilska, sorg, rädsla. Det lockade att riva sönder brevet i 1000 små bitar och låtsas som jag aldrig hade sett det. Men jag var tvungen att möta verkligheten. Nej! 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 Mina ben vek sig nästan direkt. Hela hallen snurrade och gungade. Tårar forsade fram och gjorde min syn suddig. Tårarna fortsatte rinna i 1 dygn. Jag förlorade aptiten och energin. Min hjärna slutade fungera under 1:a halvan av dygnet. Jag bröt ihop, om och om igen. Tänk att några få ord kan få en människa att må så dåligt. Sådana ord som stämning och enskild vårdnad. Periodalbanan rusade i en hisklig fart neråt. Långt ner i den mörka avgrunden. Ner till helvetet. Min största rädsla hade vaknat. Rädslan att förlora mina barn. Egentligen hade jag tänkt sopa det hela under mattan och bara försöka glömma och gå vidare. 3 år efter att jag fått brevet satt jag i samtal kring det hela och fick höra att det inte funkar så. Att man inte alls kan glömma och bara gå vidare. Jag blev nästan förbannad. Totalt 7 år av mitt liv hade jag kastat bort på grund av det här helvetet. Och så står min samtalspartner och säger att det måste bearbetas ordentligt först. Det är ju det jag har gjort i 7 år. Bearbetat skiten. Men jag insåg att min samtalspartner hade rätt. Det var inte bara att sopa under mattan. Bara för att det var så jag ville ha det. Där fanns allt för många känslor och trauma kvar. Jag hade tänkt att bara mina närmsta skulle få veta. Men nu är jag här och berättar även för dig. År 2013 valde jag att skilja mig. Tydligen var det flest skilsmässor hittills just det året. 27 000 personer skilde sig. Jag var alltså en av dem. Tyvärr blev jag även en av de cirka 7 000 som tvingades in i vårdnadstvist. Jag säger tvingades, för jag vill aldrig ha något bråk. Man brukar säga att det krävs 2 för att ett bråk ska uppstå. Jag hävdar att det finns nyanser. Det finns de fall där det bara är en som bråkar och den andra ständigt försöker få allt att bli bra. Jag menar att det var det som hände mig. Däremot finns det även alltid olika sidor av myntet och olika sanningar. Också det hände mig. Något som jag alltid haft svårt för är när andra har helt fel bild av mig. Ofta har det varit de människor som har haft någon form av agg gentemot mig. Det allra värsta jag vet är när andra har menat att jag ljuger. Jag som fullkomligt avskyr allt vad lögner heter. Under en period hade jag en person i mitt liv som ljög väldigt mycket. Hen hade en hel del problem överlag i sitt liv. Men det var inte problemen i sig som jag tyckte var värst. Det var alla lögner. Jag tror att sanningen alltid kommer fram till slut. Att ärlighet varar längst. Därför fortsätter jag spendera min tid med de människor som väljer att se mig för den jag är. Och som delar mina värderingar. Men vem är jag då? Förut hade jag inga direkta svårigheter att beskriva mig själv. Ofta började jag med mitt dåvarande yrke. Vilket ju är rätt vanligt att man gör. Men när jag för ett tag sedan fick just frågan, vem är jag? Så funderade jag både en och två gånger. Jag kom fram till att jag ständigt befinner mig i rörelse och förändring. Det gör att jag inte är densamma som jag var för några år sedan. Ibland inte ens samma person som jag var för några månader eller veckor sedan. Dock har min kärna förblivit densamma. Den som brinner för att vara med och bidra till en bättre värld. Vi människor är komplexa varelser. Jag har erfarit hur människor i min omgivning har förändrats beroende på de val jag själv gör. Ofta har det varit positivt. Det är när en person har förändrats till det sämre som jag upplever det skrämmande. Jag tror att jag känner personen, men så visar den en sida som jag aldrig har sett tidigare. Framför mig står plötsligt en person som jag inte ens velat ha i mitt liv från allra första början. Jag har fått ta emot trakasserier, hot, smutskastningar och förtal från personer som jag trodde inte ens var kapabla till att göra sånt. Vad är det som gör att en människa väljer att gå den vägen? Att försöka göra livet surt för en annan? I vanliga fall tycker jag att olikheter och olika sanningar kan vara berikande. Jag tror att samhället och världen som sådan fungerar bäst när det betraktas från olika håll och synvinklar. Det är när våra olikheter skapar rädsla och andra destruktiva känslor som vi alla behöver tänka om. Jag har märkt att sådana känslor oftast uppkommer när det handlar om en kärleksrelation. Jag väljer att se kärleken som fri och givmild. Kärleken utvecklas också genom livet, både till en själv och till andra. Personligen skulle jag aldrig vilja vara tillsammans med någon som inte hyser äkta och djupa känslor för mig. Då väljer jag hellre att släppa mannen fri. På så sätt låter jag honom få finna sin lycka, så även jag. Ibland blir det fel, och det måste det få bli. Det är så vi lär oss. Men varför vill jag hämnas på någon som släpper en fri? I min värld visar man kärlek när man låter den man älskar få uppleva sin frihet. Självklart menar jag inte att man ska få bete sig hur som helst om man är i en relation. Det jag menar är att man inte kan äga en annan människa. Likväl ska man aldrig kväva någon. Det gäller såklart även våra barn. Vi äger dem inte, utan de är fria att leva sina liv så som de själva vill. Att älska en annan individ är att stå vid sidan och stötta den längs den väg som leder mot just den individens lycka. Med det sagt är det inte alls säkert att den personens lycka är samma väg som min. Om man mår dåligt finns det en risk att man gör dumma eller elaka saker mot andra. Jag har ofta en förståelse för andras beteenden och ageranden. Jag brukar säga att det är min välsignelse och min förbannelse. min välsignelse därför att jag ofta ser personen bakom handlingen. Min förbannelse därför att jag ofta har låtit fel människor få allt för många chanser. Vilket i sin tur har resulterat i att jag har förminskat mig själv, låtit mig tryckas ner och tillåtit andra att kliva över mina gränser flera gånger. Det finns ingen människa som jag hatar eller avskyr. Men jag ogillar starkt när människor medvetet väljer att skada andra på olika sätt. Antingen fysiskt eller psykiskt. Redan vid 10 års ålder kom jag in i puberteten. Det var då jag började äta för mycket av både mat och godis. Så småningom långsamt la jag på mig vikt. Jag förstod såklart inte att jag tröst åt. Det insåg jag först vid vuxen ålder. Under en lång tid i mitt liv trodde jag att jag mådde bra. Det var år 2010 som jag upptäckte att så inte var fallet.
For the right excuse, are you waiting for a sign to choose? While you're waiting, it's the time you lose. What are you waiting for? Don't you wanna spread your wings and fly? Don't you really wanna live your life? Don't you wanna love before you die? What are you waiting for? What are you waiting for? Everybody's got a choice to make. Everybody needs a leap of faith. When are you taking yours? What are you waiting for?
År 2010 skulle jag fylla 33 år. Jag såg att det fanns en livscoachutbildning. Viljan att utvecklas fick mig att hoppa på utbildningen. Det var då jag förstod att jag hade en hel del saker inom mig som jag behövde bearbeta. Det tog mig alltså väldigt många år att på allvar inse hur det stod till med min psykiska hälsa. Vad var det som gjorde att jag mådde så dåligt? Det är inte helt enkelt att sätta fingret på det, men bland annat levde jag i fel relation. Under en stor del av min uppväxt valde jag att stänga in mina tårar. Av någon anledning upplevde jag att det var fult att gråta och vara ledsen. Så under väldigt många år valde jag att lägga locket på. Första gången jag blev gravid, år 2006, började locket öppna sig en aning. När jag sen gick livscoachutbildningen öppnades det betydligt mer. Idag har jag lättare för att gråta och bli berörd, men jag har ändå en hel del kvar att jobba med. Den person som har hjälpt mig allra mest med att få bukt med mina destruktiva mönster arbetar som kinesiolog. I början trodde jag inte fullt ut på att det skulle fungera, men jag ville ändå prova. Om det hjälpte. Den människan kommer jag för evigt att vara tacksam för. För hen har hjälpt mig betydligt mer än vad läkare någonsin har gjort. När jag fick egna barn återkom jag ofta till tankar om hur jag påverkar dem. Vilka men kommer de få när de blir vuxna? Kommer jag påverka dem främst positivt eller negativt? Stundtals har jag tyckt att det är skrämmande tankar eftersom man som förälder påverkar sina barn så otroligt mycket. Ofta har jag tittat mig själv i spegeln för att rannsaka mig själv, både som mamma och som mig själv. Ganska ofta har jag varit för hård mot mig själv. Den period i livet som jag var allra hårdast mot mig själv var när jag blev anmäld till SOS flera gånger. Och när jag blev stämd, inte bara en, utan två gånger. Hittills var det den värsta tiden i mitt liv. Inte för att jag blev ifrågasatt, även om det såklart var en bidragande orsak. Utan det värsta var att jag förlorade förmågan att finnas där fullt ut för mina barn. Att bara stå och se på hur mina barn mådde sämre och sämre gjorde att känslan av maktlöshet och hjälplöshet blev enorm. Det spelade ingen roll vad jag sa eller vad jag gjorde. Allt var fel. Hela jag var bara fel, både som mamma och som person. Allt pågick under en period av totalt 7 år. Jag blev så mentalt nedtryckt att jag började fundera över om det kanske var bättre att jag inte fanns. För då skulle ingen kunna bråka med mig längre. För mig hade det blivit så uppenbart att det var jag som var anledningen till mina barns lidande. Att det var på grund av mig som barnen tvingades gå igenom helvetet. Om jag inte fanns skulle barnen slippa befinna sig i en krigszon. Under dessa 7 år upplevde jag det som om jag hela tiden tvingades ner på knä utomhus på en smutsig plats där ingen grönska fanns. I luften låg det ständigt ett dis av damm och det var tungt att andas. Runt mina handleder hängde tunga svarta kedjor. Bakom mig och bredvid mig stod mina närmaste och försökte stötta. Men allt de sa dränktes och fördunklades. För framför mig stod de som hade fängslat mig. De ilskna gestalterna framför mig gormade och skrek, tryckte ner mig och höll mig fast. Det enda som kom ur deras munnar var glåpord och hån. Bakom dem stod SOS med bistra miner och förde anteckningar. Fel och brister hos mig som mamma var det som söktes. Längre bort, bakom de människor som ville mig illa, fanns mina barn. Förgäves försökte jag hela tiden kämpa mig loss för att nå dem. Jag kunde bara skymta deras sorgsna ansikten, tårarna på deras kinder, besvikelsen och sorgen i deras ögon. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Vändpunkten kom när jag började lyssna på en podd om mental träning. Johannes Hansens podd. Han sa det jag behövde höra. Så länge din story inte för dig framåt så är ingen intresserad av att lyssna på dig. Du själv borde vara trött på det. Det är klart att jag först blev upprörd. Hur kan man säga så till en person? Hur kunde han säga så till mig? Han fattar inte att det varit ett rent helvete för mig och att det varit värst för barnen som tvingats växa upp i skiten. Men efter ett tag landade orden inom mig och jag förstod vad han menade. Jag hade tänkt sopa allt som hänt under mattan, men då dök Strive upp i mitt flöde. Det var då jag insåg att jag fick svar på hur jag behövde gå vidare. Jag behövde berätta min story för att på så sätt läka och kanske även kunna hjälpa andra som befinner sig i liknande sits. Strive är ett community av människor för människor där man hjälper andra genom att berätta vad man varit med om i sitt liv. Jag tog klivet över tröskeln och började våga blicka framåt. Kort därefter blev jag tillfrågad om jag ville vara med och skriva i antologin, Den inre resan. Vilket jag upplevde som ytterligare tecken på att det är så jag behöver göra för att komma vidare. Berätta om det jag varit med om. Mina tunga kedjor föll av mina handleder. Och jag kunde äntligen resa mig upp, om än dock på skakiga ben. Människorna framför mig, som tidigare överröstat allt annat, tvingades göra plats för mina barn att långsamt komma och möta mig. Jag kunde äntligen höra mina närmastes röster igen. Diset omkring mig klarnade. I marken började gräset växa och frodas. Jag kunde höra fåglar sjunga. Jag kunde andas igen. Jag hade varit nere på botten, i helvetet. Min största rädsla blev sann när ett av mina barn valde att inte bo hos mig. Jag tvingades möta den rädslan och insåg att jag överlevde. Några ord som jag fick med mig när jag började ta mig ur allting vill jag delge dig. Dina barn mår inte bättre bara för att du mår dåligt över att de mår dåligt. Det är bättre att du satsar på att må bra. Det är du värd. De orden träffade mig rakt i hjärtat. Jag hade själv verkligen fått erfara hur dåligt det kan bli för ens barn när man själv mår dåligt. Det är när jag mår bra som jag mycket bättre kan finnas där för mina barn. Sen behöver man såklart ha de rätta förutsättningarna för att kunna må bra. Jag hade tyvärr inte förmågan att skapa de rätta förutsättningarna förrän efter 7 år. Jag började skriva. Jag skrev vad olika personer och deras handlingar hade lärt mig. På så sätt ändrade jag mitt fokus från att vara arg, ledsen och besviken till att börja känna tacksamhet för att de personerna gav mig chansen att lära mig en hel del, främst om mig själv. Självklart hade jag önskat att barnen hade fått slippa en hel del onödigt lidande. Men jag kan inte ändra det som varit. Jag kan bara stötta barnen till att dra lärdom av det och hitta sin lycka och glädje i livet. Tack vare det som hänt har jag fått lära mig att verkligen älska mina barn villkorslöst. Som exempel så träffar jag ibland de barn som inte bor hos mig. Det har varit riktigt trevliga och mysiga stunder. Att respektera och acceptera andras val, även sina barns val, är att älska villkorslöst. From underneath the trees, we watch the sky, confusing stars, the satellites. något som jag verkligen har fått lära mig är att man aldrig kan förändra andra, utan att all förändring börjar hos en själv. Jag har vetat det i flera år, men det tog lång tid innan jag hade förmågan att verkligen känna det och leva efter det. En annan sak som verkligen blev tydlig under dessa 7 år är att vi alla har vår egen sanning kring allt som händer i livet och hur allt i vår omgivning är utformat. Med andra ord så kan min sanning vara precis tvärt emot vad som är sant för dig. Vi kan aldrig tvinga på en annan människa vår sanning av just den enkla anledningen. Det är inte alltid som vi uppfattar saker och ting på samma sätt. Jag tycker att vi alla behöver bli bättre på att respektera och acceptera att alla är olika. Och istället ta fasta på vad vi kan lära oss av varandra. Vi alla går igenom tuffa saker i livet. Om vi inte gjorde det vore det nog konstigt. Om inte annat så skulle vi sluta växa, sluta utvecklas. Hur skulle det se ut? Det vi går igenom är unikt eftersom vi upplever våra liv utifrån våra egna bagage och våra egna filter. Men vi är aldrig ensamma. Det finns alltid någon annan som har gått igenom eller går igenom något liknande. Därmed har vi hela tiden möjligheten att stötta varandra och att lära av varandra. Men det är viktigt att vi inte blir alltför bekväma och stagnerar i det tuffa som ibland kan vilja hålla oss nere på botten. Det är viktigt att vi tillåter oss att känna att det är jobbigt, men att vi inte fastnar där allt för länge. Både din och min story är unik. Men någon gång behöver vi tröttna på den och vilja gå framåt, eftersom det är det som är det mest naturliga. Vi har alla en start och ett mål i livet, men vi tar olika vägar. Jag tror att det mesta i livet sker av en anledning, men att vi själva kan påverka väldigt mycket och välja vilka vägar vi vill gå. Jag själv har valt att vandra längs lärdomens väg. Oavsett vad som händer så väljer jag att försöka se vad jag kan lära mig av det som sker och fokusera på hur jag kan växa och bli starkare. Då och då har jag påmint mig själv om att även mina barn har sin väg att gå. Jag kan bara stötta och finnas där och hoppas att de väljer den väg som leder till att de hittar sig själv och finner lycka och glädje. Men i slutändan är det deras val och deras vilja som styr riktningen. Jag vill att du funderar över vem du vill vara. Vill du vara den som får dina medmänniskor att må bra eller att må dåligt? Vill du lämna människor med en känsla av att de älskar sitt liv eller påverka dem till att avsluta sitt liv? Jag valde att börja prata öppet om vad som hänt i mitt liv av 2 anledningar. Jag upptäckte att det hjälpte mig att läka det som varit och att jag kanske kan hjälpa andra i liknande situation. Jag valde även att våga börja leva mitt liv så fullt ut jag bara kan, vilket innefattar att inte vara rädd för att berätta. Våga vara sårbar. Dessutom har jag sedan barnsben drömt om att vara med och bidra till en bättre värld. Det är därför jag valde att vara med och skriva boken Den inre resan. Jag tror och hoppas att jag kan få dig, kära lyssnare, att också våga ta steget. Att finna ditt mod att leva. Tack för att du tog dig tid att lyssna på mig. Tillsammans kan vi göra världen lite bättre, en människa i taget. Det börjar inom mig och dig. The fire in the rain, but we'll get up again. We're 1,000 miles apart.
Can you?